Får ut och flyga lite. Får se vart vi landar. Jag skulle upp, för du fick ett bibelord här, Romarbrevet 1, verserna 16-17. Ska vi läsa den tillsammans, hela gänget här? Jag var med, skäms inte. Det är en. Visst är det mäktigt. Det här är mitt liv egentligen. Jag skäms inte för evangeliumet. Det är en Guds kraft som frälser, som räddar var en som tror. Först juden, sen greken och även ända bort till Lugnås. Och jag tycker vi kan ta med Hällekis och bygderna runt om också. Nej, men det är det vi lever för. Det är det vi brinner för. Mitt namn är Martin Johansson. Bor i Kärrtorp utanför Binneberg, om ni vet var Binneberg ligger. Binneberg ligger mellan Stöpen och Timmersdala. Där hittade vi ett litet hus som vi kände, där landar vi. Jag växte upp på 70-talet, jag tänkte berätta lite om mig själv här så ni vet vad det är för typ som står framför er. Jag växte upp på 70-talet i Tidaholm. Morsan och farsan var lite rädda på 70-talet. Det gick en stor våg om undergång, om ni kommer ihåg det. Med Harmageddon och allting skulle gå under. För de var med i Jehovas vittne. Så det var min första tid som jag kommer ihåg. Det var mörker. Det var att jorden skulle gå under. Ungefär som det är nu när man läser om corona och allt det här. Att allting byggde på rädsla. Och det var det många Jehovas vittne vann folk på. Det var ju att skrämma upp att 1977 då ska jorden gå under eller vad det nu var. Jag kommer ihåg det att vi skulle sitta tysta på bänkarna och gjorde vi inte det så fick vi en smäll. Eller så var någon annan i församlingen som kunde göra det. För det skulle vara lugnt och tyst inne på det stället. Men sen så var farsan ute och knackade dörr. Och kom till en farbror ute i Tidaholm som sa att det är ingen idé ni pratar med mig om det här. För jag tror på Jesus. Jag är frälst. Och jag ska be för er. Jaha, men då, så han gick därifrån. Och så gick han och en vän till honom gick omkring. Och så kom söndag och sa, ska vi gå in till pingkyrkan i Tidaholm och kolla vad det är för någonting. Så de tog kraft och så gick de in och så satte sig längst bak i kyrkan där. Och efter den dagen så vände deras liv. Så de två lämnade Jehovas vittne och deras fruar också och församling, familjer också. Tack gode Gud kan jag säga. Så på 70-talet så växte jag upp med olika verksamheter inom pingst. Jag döptes i pingst i Tidaholm. Det var en otroligt lycklig tid. Sen flyttade vi till Skövde på tidigt 80-tal. Och farsan och morsan slutade gå i kyrkan. Och det gjorde att ja, vi unga gick ju inte heller dit, så att allt det här som vi hade byggt upp, det tappades ju på den tiden. Och jag kom ifrån min tro. Och det gjorde att egentligen min mellanstadie och högstadieperiod, det var mycket stölder kunde det vara och inbrott. Och vi festade rätt rejält, vi var mer på fester än i skolan. Och sen hamnade jag i en kris i livet och började må dåligt. Och min syster fick in mig och hon tyckte att det var bättre att jag provade på teater istället. För ofta så har vi människor har en drivkraft. Vi vill någonting. Vi behöver någonting som fyller det här tomrummet. För vi föds, jag är helt övertygad om att vi har någonting som vi behöver fylla med någonting. Som idag är fyllt med Guds kraft. Så hon fick in mig att jag började hålla på med teater och det var ju jättekul. Jag utbildade mig till teaterledare, vi spelade mycket och jag körde på för fullt med det. Jag höll på mycket med New Age för det var också något spännande där och vi kollade efter olika andar och olika krafter och så här. Men till slut så var det bara pang För då kommer det här läget att vad är meningen med livet? Vad är meningen med livet? Vi kan fylla det med massa olika saker. Med alkohol, med droger, med nyandlighet. Men sen då? När allting tar stopp? Jag gick ute på nätterna och bara mådde skit, rent ut sagt. För jag visste inte var jag skulle ta vägen. För det finns ju ingenting. När jag dör, vad händer då? Vi lever bara det korta livet. Och sen är allting finito. Då sa min syster att det har börjat en ungdomspastor i Skövde. Jag tycker du ska prata med honom. Aldrig i livet. Jag vet ju hur pastorer ser ut. Det är ju mittbena och en töntig kille. Jag vill inte gå hit i kyrkan och bli formad efter någon mall. Jag visste ju det var 70-talet och syndakataloger. Vi fick inte spela fotboll och man får inte göra det och det. Det var massa förbud i kyrkan för mig. Men det slutade med hon vann som hon brukar göra. Övertala mig. Och jag var beredd. Jag går in, träffar honom och säger det får vara. Jag vill inte ha med det här att göra. Så jag går in på ett fik och så sitter en kille, Anders Aldenius från Skövde heter han. Eller från Gävle, men han var i Skövde på den tiden. Jag vet inte om ni vet vem det är. Men med stora tatueringar hade han och Gävlemålet och här kommer från sjön. Och helt annan bakgrund, precis som mig. Att jag upptäckte, men kan han vara en pastor? Då kan ju det här med Gud vara någonting för mig. Och vi började hänga. Mitt första församlingsläge fick jag bryta mig in i en bil åt henne i församlingen. Berätta för min fru häromdagen. Hon hade låst in nycklarna och polisen kunde inte hjälpa henne. Så hjälpte henne att öppna bilen. Så man märkte att man hade en lite annan bakgrund än vad många andra hade på det här lägret. Men jag fick en längtan. Det tog ett tag innan jag upptäckte vad det här var nåd var. Nåd var något helt nytt begrepp. Men vad starkt det var när det sjönk in i mig. Guds nåd. Jag är förlåten. Det här är inte någonting som bara jag är rättfärdigad att få. Utan det är ju Guds nåd att jag får vara hans barn. Och det blev så starkt för mig. Jag började på Shalom, missionsbåten Shalom. Och börja plugga Bibeln för fullt. Och vi hade ingen tv eller någonting. Så allting gick ut på att läsa, läsa, läsa. Och hela tiden så växte man. Upptäckte mer och mer i vad det här handlar om. Sen var vi nere i Småland. I en liten by som heter Visserum. Och vi skulle åka därifrån. Och så kommer en kvinna där och säger: Martin, vill du bli kvar här? Vill du bara jobba här? Det vet jag inte. Jag hade ju jobb, jag körde företagspaket. Jag visste att jag kommer tillbaka till Skövde och så kör jag min paketbil. Och så det här med att jobba i en kyrka, nej, det tror jag inte är någonting för mig. Så jag kom tillbaka till Skövde och så bad jag över det här. Och så träffade jag en man som sa att känner du att det är frid över det här beslutet och ska du ta det? För då är det från Gud. Och då kände jag, jag går ner i lön och allting. Jag struntar i det här vanliga livet. Och det var en sån välsignelse för mig att få med i det här. Och jag kände att det var verkligen Guds tanke. För då träffade jag den där tjejen som sitter där nere, Annika. Och det har resulterat i att jag har 3 barn. Och livet blir egentligen inte alltid som man har tänkt sig. Jag vet inte om ni känner, har era liv blivit som ni planerade när ni var små? Det blir inte alltid riktigt så där. För man planerar ju då att jag träffade Annika och vi fick våra 3 barn och allting. Och jag jobbade i en församling. Vi jobbade uppe i Sunde när vi fick han som sitter där. Då var inte Moa född. Jag har Alexandra, Isak och Moa. Och sen helt plötsligt upptäcker man att det blir vissa komplikationer i livet. Mitt liv blev så här. Det är därför jag har tagit fram det här. Här är mitt liv. Här är min familj. Jag tar över brickan så. Och här var mitt jobb. Stressigt, skitjobb rent utav, bara skitsnack. Det var bedrövligt, det var när jag körde företagspaket, eller när jag körde lastbil. Och så skulle allt det här i samma glas. Det går ju inte. Vad hände till slut då? Man orkar inte. Pang, så gick jag in i väggen. Så hade inte jag haft min fru, hade jag inte haft min tro, så hade jag inte stått här idag. Då hade jag tagit livet av mig. Det enda som bar mig då, de här gångerna när jag gick, jag kunde gå 20-30 meter. Och bara, allt var bara kaos i mitt liv. Och det blir när det blir för mycket runt omkring. Och det blev det här läget, för jobbet var kaos. Och min familj var kaos. Vi har tre barn med olika diagnoser. Isak som sitter där, han har autism och ADD och hypomobilitetssyndrom. Alexandra, vår äldsta, hon har autism, ADHD och EDS som är snarlikt hypomobilitetssyndrom. Det är överrörlighet, smärtor i kroppen. Och hon kan göra allt möjligt med kroppen, men hon får lida för det också. Det gör ju ont. Och Moa, hon har selektiv mutism. Hon kan inte prata med mig. Hon kan prata med Annika och barn, men inte med er. Alla de här, det här var inte precis vad jag hade planerat i mitt liv, att så här ska ditt liv bli. Den stora procenten av de här familjerna som får de här, ska man säga, gåvorna får man väl säga också, för att det blir en, man kan vända på det också. Det är att det blir skilsmässa och det blir en ensamstående mamma som får ta hand om barn med mät och kämpa. Men jag är tacksam att vi har stått ut med varandra och det här. Och det enda som kan bära det här, det är det här. Det är det här. Det är att det är någon som bär oss i det här. Vem är det här? Kan ni se vem det är? Ja. Utan den här bägaren, så som jag sa förut, så hade jag aldrig stått här. Då hade jag ju aldrig gått upp på en estrad och stått och pratat om Gud heller. Men jag hade inte levt idag. Jag hade inte orkat idag om jag inte hade den kraften. Och det är därför jag säger det. Jag kan inte skämmas för evangeliet. Det är en Guds kraft som leder till frälsning. Det är ju det här som vi brinner för. Det är det som har blivit mitt liv. Jag kan inte tvivla på min tro. För jag har sett Gud göra så mycket i mitt liv. Samt i andras liv också. Jag har sett den förändringen. Och det är just det här som jag lever för idag och förmedla. När jag blev frälst, när jag tog det beslutet, så vändes ju mitt liv upp och ner. Jag upptäckte på en dag, jag svor väldigt mycket. Men bara det här att jag kunde gå in i kyrkan när morsan jobbade och inte, det kom inte ut en svordom. Och jag hade försökt, jag hade kämpat och bli av med det här. Och för mig var det jättestort. Andra kanske tycker att det är ett larvigt exempel. Men för mig var det jättestort. För jag med min teaterutbildning tyckte jag att det är inget språk, det är fult. Och så var det bara borta från ena dagen till en annan. Och det är ett mirakel för mig. Jag har varit med om, jag stod på en estrad och skulle åka iväg och åka slalom. Och gick omkring och haltade och pratade om helande för ungdomar. Prata om hur Gud kan gripa in. Det är inte alltid han gör det. Han griper in på något sätt. Men det är inte efter våra tankar många gånger. Och sen går jag ner och sätter mig haltande. Jag visste att den här infektionen går bort om en vecka. Det brukar sitta i så. Så står jag och sjunger, lovsjunger. Precis som vi gjorde innan. Och känner att det rinner av mitt knä. Men det var inte mig Gud skulle hela. Det var ju någon av alla ungdomar. Och det är det vi begränsar många gånger. Att det är inte jag som ska bli, utan det är du. Och det är de grejerna kan göra att jag kan inte tvivla. Det är så här. Evangelium, det står för det glada budskapet. Ett budskap fyllt med kraft. Och det gäller alla. Jag fick en bild för det här för ett tag sedan. Jag vaknade på söndagsmorgonen. Och så fick jag en bild. Hur många är någon här som eldar med ved? Du och jag. Var någon mer? Är ni så moderna här? Jag eldar med ved, men jag har gjort det. Ni vet hur det fungerar. Har ni sotat en panna? Jag kan ju erkänna att jag jobbat som sotare en gång i tiden. Så att, men och vad är det viktiga? Man sotar ju pannan. Man rakar ur och verkligen... Varför gör man det här? Vad händer om man inte sotar pannan? Kan man mata på och skita i och sota pannan? Vad händer till slut? Det kan bli soteld. Det kan börja brinna. Det kväver sig. Den bilden... Jag fick panik. Jag vaknade på morgonen, söndag morgon, och var tvungen att kasta mig till datorn och bara skriva det här. För jag kände så här, är det inte så här i våra liv? Vad händer om vi inte stannar upp och rensar våra liv? Om vi bara vandrar på utan att bry oss och rena våra hjärta mot Gud? Då grumlas vår vandring mot vägen eller mot himlen och vi snavar mycket bättre. Vi behöver församlingen, vi behöver varandra. Jag kan höra en del kristna säga, jag behöver inte gå någon kyrka. Jag behöver inte ha någon församling. Jag klarar mig. Och jag tror inte på lätten har fallit ner då. För vi behöver varandra i en församling. Det är så viktigt att vi har varandra. Och jag har varit med om det i Timmerstad där jag är med nu. När det har varit tufft för oss om det är någonting. Då har vi våran grupp. Vi har vårat gäng som vi kan bolla med att be för mig idag. Det kanske är någon som är förkyld eller det kanske är någon som ska ta körkort eller vad det än kan vara. Men vi vet att vi har varandra. Och det är det som är hela nyckeln. Det är det som är det mäktiga i våra liv som kristna. Att vi har varandra. Och det är det här som vi kan smitta med oss ut i samhället. Att vi har varandra. Vi har vår tro och vi har en stark gemenskap genom att vi har kärleken till Gud. Jag ska faktiskt använda lite av det här. Det blir inget kaffe efteråt så jag kan hålla på en halvtimme till, tänkte jag. Då går det åt vatten. Vi ska gå till Uppenbarelseboken 3. Nu blir det positivt där. Går vi in på Uppenbarelseboken. Där. Och då står det brevet till Laodikeia. Och skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia. Så säger han som är amen. Det trovärdiga och sanna vittnet. Upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag önskar att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljummen. Och varken varm eller kall så ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind eller naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik och vita kläder att skylla dig med. Så att din skamliga nakenhet inte syns och salva. Att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Amen. Han står här och knackar. Av alla de sju rikaste städerna, av de sju städerna vi kan läsa om Uppenbarelseboken, så är Laodikeia den rikaste. Vid det tillfället så byggdes en akvedukt för att leda vattnet fram från heta källor. Och det gjorde att när vattnet kom fram till det här samhället så då var det inte kallt, det var inte varmt, det var ljummet. Och det är det som församlingen liknas med där. Det var inte varmt eller kallt utan det var ljummet. Har ni druckit ljummet vatten någon gång eller? Är det gott? Ljummet vatten. Man är jättetörstig, det är varmt ute och så känner man att det tjocknar nästan i halsen när ljumna. Man längtar efter kalla. Många gånger är det till och med varmt eller kallt vatten. Det är ju bättre på olika sätt. Är det så här det kan vara ibland i vårt land? Jag vill se den här bilden precis som med pannan här, med att sota ur. Och även i det här samhället med det ljumna. Det vill jag se på vårt land faktiskt. Vad är det vi behöver? Vi behöver Vi behöver värme. Vi behöver komma bort från den ljumna likgiltigheten. Jag predikade i söndags i Timmersdala, och då predikade jag om den kämpande tron. Och gick lite mot liberalismen, det här att vi ska nästan acceptera allting. Och vi kan till och med göra avkall ifrån Bibeln bara för att acceptera och inte och vara lite ljumna och inte stöta oss mot någon. Men är det ju det Gud vill? Han vill ju att vi ska lysa, han vill ju att vi ska synas, att vi ska brinna för hans ord. Och jag tror att det är det som vi har tappat i Sverige idag. Att det har blivit en liberalism. Att man skrev om Fader vår till exempel. Man kan se i översättningarna, nu blir jag lite kritisk. Men just det här att utsätt mig inte för prövning. I det gamla så är det utsätt mig inte för frestelse. Men nu då ska det vara utsätt mig inte för prövning. Jag hade inte stått här om inte Gud hade prövat mig. Jag hade inte stått här om jag hade fallit för att Satan frestade mig. Jag står här för att jag blev prövad så många gånger. Och Gud prövar inte med ondska, utan han prövar för att vi ska rusta oss och bli starka och fasta och sanna i hans ord. Amen. Visst är det underbart? Det är då prövningen är så bra. Och då kan vi sjunga den. Prövningar vi mötas få, när vi ofta ej förstår. Att vi behöver prövas. Det kvittar om du är liten eller stor. För du växer ju inte. Om du går, du är lärarinna eller du jobbar i skola. Om du säger, men vi struntar i, vi behöver inte ha några mer läxor idag. Vi lägger ner det, vad händer då? Då stannar man ju av. Då växer man ju inte som barn ute i samhället. Om vi som förälder säger, nej men låt det vara. Ni ska inte prövas någonting här eller så. Man prövas ju för att bli starkare ut i samhället, starkare ut i skolan, starkare som människor. Och det är det Gud gör också, för att vi ska klara av att leva i den världen vi lever. En kille som jag tänkt lite på då. Det finns han som skrev det här i Uppenbarelseboken, Johannes. Nu kommer egentligen det som jag tänkt en del också på. Det här att, vem var han? Han som fick se allt det här. Han som var med om det här. Han var en av de första lärjungarna som Jesus kallade. Han var son till Zebedaios som var fiskare, vilket var tanken för Johannes med. När man levde i den tiden då var det ju att var du fiskare då blir din son fiskare också. Är du gitarrmakare då blir sonen gitarrmakare också. Det är lika bra att köra på. Det, känner igen det? Och det så Isak han kommer köra lastbil i framtiden. Vill du göra det jag gör eller? Och helt plötsligt kommer den här killen gående där och så säger det, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Vad skulle man säga? Nej, men jag har så mycket, jag måste ju ut med båten, jag har ju massa omständiga grejer att göra. Men han lämnar allting. Alla som Jesus sa det till lämnade allt för att följa honom. Det var inga tveksamheter. Det är bara att följa. Och ibland kan man tro att de helt hypnotiskt följde honom. Men de visste mycket väl vad det här skulle bli för konsekvenser. Och att det skulle bli förändringar i deras liv. Vad blev det av deras liv? Vilken otrolig resa. Tänk själva. Tänk om vi hade fått gå på den tiden. Jag som har min lilla teaterbakgrund, om man ska säga. Jag gillar, och det är samma när jag läser Bibeln, att sätta mig in i hur såg det ut då? Vad var det för dofter? Vad var det i situationen som hände? Jag vill inte bara läsa Bibeln upp och ner, utan det är så viktigt att gå in i Hur var de klädda och allt det här, att man får, att det spelar upp som en scen också i huvudet, hur det var. Och Johannes, han kunde fysiskt röra Jesus, han kunde vara där som inte vi kan. Och han lämnade allt, han lämnade sin far, båten, jobbet, bara för att följa honom, precis som jag gjorde. Eller det är inte riktigt samma grej då, men när jag hade min trygghet, jag körde företagspaket in i Tibro, körde jag, utgick från Skövde och visste att det är mitt jobb, det här, men jag lämnade det för att jag upptäckte att jag kan inte tiga om det jag har varit med om. Jag måste följa Gud, jag måste växa mer, jag måste bli mer lik Jesus. Så jag valde att ta det steget och kasta mig ut och jobba i Visserum några år. Och det är, ibland så måste man våga ta det steget. Brinner vi i Sverige för våra vänner ute i nöd? Vill vi se den här kyrkan fullvuxen? Vill vi se den här kyrkan fullsatt? David Jongishuna, han predikade, han började med 20 personer och predikade för 40 personer. Sen var det 40 personer där, då predikade han för 100 personer. Sen var det 100 personer och predikade för 200. Han såg det i tro. Om ni vet vem det är, han i Sydkorea. Och det växte och växte. Är det det vi längtar efter idag? Jag tror att det som kan belysa, det som kan få folk, människor, att komma att tro idag, det är omsorg. När jag blev kristen så sa jag att jag är evangelist. Jag är ingen själavårdare. Är det någon som ska samtala med någon, då får de tala med någon annan. Det är med omsorg, det är ingenting för mig. Men efter alla smällar jag gått på i livet, även som kristen har jag gått på och smällar i livet, så har det vuxit fram mer och mer hur viktig omsorgen är. Hur viktigt det är att se människor runt omkring. Jag fick frågan om jag vill sitta med omsorgsrådet i Timmersdala och jag tvekar inte. Jag sa, ja, det är klart jag vill. Det är ju självklart. Vad är det viktiga i vårt liv? Det är ju omsorgen. Sen ser ju omsorgen ut olika och vi har olika gåvor att kunna möta människor som är skadade både psykiskt och fysiskt. Jag fick frågan om jag ville sitta med IBUS. Vet ni vad IBUS är? Det är en förening som jobbar. Jag har lagt lite lappar där nere. Den är grundad för många år sedan. Nu håller vi på att strukturera om, för hela styrelsen är ganska ny genom medarbetare som har dött. Det händer lite sådär. Och då, vi jobbar mycket med kriminella ute i samhället. Att, inte med stora grupper, utan att vi ser den här lilla människan. Att vi säger Erik där. Han, vi märker på honom, han vill ha hjälp. Han har mött Jesus i fängelset och vill ut i samhället. Han vill ha boende. Han vill bli ren ifrån det här gamla. Och istället för att lägga massa energi på den stora massan, så riktar vi in jättemycket energi på de här personerna istället. Och det brinner jag väldigt mycket för. Att vi ser den lilla individen och inte bara kastar ut en massa ord i stora massan. Jag läste på Facebook häromdagen att det kommer aldrig bli någon väckelse mer, var det någon som skrev. Vad du säger? Men det är ju att de ser den här stora massan, de här, att det ska strömma in tusentals in i kyrkan bara så här. Men väckelse, det behöver inte vara att det är mängder med människor som blir kristna. Utan väckelse är ju när du och jag vaknar. När våra vänner, våra barn, våra syskon, våra arbetskompisar blir kristna, då är det ju väckelse, eller hur? Därför brinner jag för omsorg. Hela min... Ja, det blev helt underbart. Och det är det som är vår kallelse. Jesus möter idag med samma fråga till dig och mig som han gjorde till Johannes, till Petrus och hela gänget. Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och är ni med på det? Vill ni följa och bli människofiskare? Ja, tyst. Och jag är helt övertygad om att ni är med om det. Men jag tror att det enda som kan rädda Sverige idag, det är Jesus. Jag tror att det enda som kan rädda Sverige idag är du och jag. Det handlar inte om att någon annan ska göra, utan det handlar om att vi tillsammans ska göra. Precis som jag sa förut, det är därför jag hyllar församlingen. Därför jag hyllar dig och mig. För att det är tillsammans vi gör det här. Går vi egen kraft utan Jesus, då orkar vi inte. Då faller vi, då bränner vi ut oss, då knäcker vi oss. Men när vi kan samlas här och så upptäcker vi, varför gör vi det här? Jo, det är ju för det här. Snart kommer påsken. Vad händer på påsken? Ty så älskade Gud världen att han, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha. Amen, visst är det underbart. Och det är det vi brinner för. Att den här orten, att det ska bli en smittande tro. Att människor ska se att det här som de har, det vill jag också ha. Jag såg på tv, nu kommer jag lite längre ifrån här, men jag såg, kommer ihåg när Svenska kyrkan hade någon kris med kontokort och grejer, och det var massa, de var ute och reste massa olika gubbar i Svenska kyrkan, präster och sånt. Kommer du ihåg det eller? Det var massa om det. Och då tänkte jag på det, för jag stod en på en trappa och skulle bli intervjuad, och han stod och rökte pipa och stod där. Och jag tänkte, vad har han som jag vill ha? Ingenting. Det där vill inte jag ha. När folk ser dig och mig, då ska de se, men det där, den där blicken, det där leendet, det där kärleken, det är inte bara dem, utan det måste vara någonting annat. När de går här ute ska de känna att det är en värme här, att det är Guds kraft som är till räddning för var och en. Och det är det vi längtar efter. Därför tror jag att det finns en väckelse. Om vi är vakna. Amen.